Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024. Du kan också hitta andra samtalsserier på sidan totalmedia.com, total med th, totalmedia.com. Och vill du läsa Klaus Stolpes böcker så hittar du dem på boklund.fi, boklund.fi. Välkommen till podcasten om valet 24. Det här är Henrik Thorsson, med mig är Klaus Stolpe. Välkommen.
Ja, hej, tack. Tack, tack.
Det här är den 4 november 2024. Imorgon är valet. Det har svängt, om än så väldigt, väldigt marginellt, lite bättre för Harris nu än det var för 2 veckor sedan. Hon kanske förlorar i alla fall, men ändå, vad kan det vara av alla de händelser som har varit de senaste veckorna som kan ha påverkat det?
Det tycks ju ha varit, åtminstone ställvis, väldigt mycket förhandsröstare. Mm. Och det brukar tyda på att det går bra för demokraterna. Sen om man kan tolka det eller inte, det är svårt att säga. Och sedan så kan man som peka kanske på några enskilda detaljer här. Att, jag menar, ta nu den där märkliga komikern på det där,
just det.
Det där mötet i Madison Square Garden som liksom gör narra Puerto Rico och kallar det för en flytande avskälpningsplats. Det är inte så riktigt fiffigt med tanke på att det bor en massa puertorikaner i Pennsylvania som nu enligt alla uppgifter, eller de flesta uppgifter, skulle vara den här mest avgörande delstaten. Så, och där är jag ju förvånad över att något sånt där går igenom, för att jag trodde att det var så regisserat så att de liksom håller koll på manus helt enkelt.
Men det som vi talade om här i senaste avsnittet före helgen, så är ju det att han kan säga vad som helst, det gör ingenting. Han kan häva ur sig vad som helst och det fastnar inte liksom. När hans anhängare börja göra samma sak, då går det inte.
Nej, det verkar så. För jag menar, han är ju ett fenomen hela kan, att liksom bara rinner av, ja men han skojar ju bara ungefär eller något sånt. Men jag är ju själv suttit nu faktiskt några timmar på lokaltidningen Vasabladet och chatta med folk, så att där kom det ju upp med, om det var jag som nämnde det med Liz Cheney och exekutionsplutonen, och så var det någon som blev arg och sa att du bara ljuger, att det där har du ju liksom missförstått själv. Och så att ta och titta på det här, så återkommer vi sen. Och så la den här personen med en länk. Och jag tänkte, det där är en minut, det hinner jag kolla på. Och så säger ju Trump precis så där, att liksom look into 9 barrels och get shot on, eller vad han nu sa där. Så jag bara svarar att nu har jag sett på det där igen, och jag tycker att du ska titta på det en gång till igen också, och att alla andra som följer med den här chatten ska ta och kolla in den där länken. Och så får man bilda sig en egen uppfattning, att är det där ett vettigt sätt att uttrycka sig på?
Ja, precis. Det är där det ligger alltså. Men uttrycker man sig så det går ju inte liksom.
Ja, och dessutom som jag svarar åt den där också, att men det, att det där är väl inte något liksom konstigt att vara... Så där var det motsvarande situation så var, då man skulle frigöra sig från britterna. Eller sen, att ska man acceptera att sydstaterna drar sig ur i mitten av 1800-talet, eller ska man det här återta det militärt, eller ska man vara med i första världskriget? Det är liksom, det är ju inget nytt det där, det är ju ett dilemma som liksom förekommer. Om det nu, vissa tycker inte att det är ett dilemma att skicka folk i döden, men jag menar att liksom, tror han att han har kommit på någonting nytt, att jag menar som finländare, och vi utgår från att han var finländare, den här som ställde frågan, vad skulle vi ha gjort 1939 då vinterkriget bröt ut?
Ja, visst. Du fick ju känna lite smak på det som är egentligen i USA, den här uppdelningen av åsikter och aggressiviteten där. Hur kändes det?
Jag var ju beredd på det, för att de sa ju från Vasabladet att du väljer själv om du det här vill svara på alla frågor. Så att nej, men jag gör det. Alltså, jag sa den förra frågorna började komma, att De får inte stå oemotsagda för att det är igen det där med gammal media och så vidare.
Men att det var lite hetta där, det var ju förvånande tyckte jag. Men du var beredd på det?
Nej, jag var nog beredd på att det skulle komma någonting. För att jag menar, jag har haft den där diskussionen förr och oberoende vad man säger. Så de inleder sitt svar med jo, men. Och sen kommer det någonting som man helt enkelt sopade under mattan med. Det är den vanliga strategin.
Men är det där någonting som kommer sen i tidningen också eller bara på nätet då?
Nej, det är nog bara på nätet vad jag vet.
Just det, okej. Okay. Så det hittar folk där i så fall. Kanske man måste logga in, jag vet inte.
Säkert.
Och sen är det här med Iowa, det var ju rätt intressant. Vi har ju sett så mycket polls, alltså sådana här undersökningar som gått hit och dit. Och vissa är väldigt konstiga. Plötsligt är det massa poäng till en ena. Och det är ju många man inte kan lita på. Och plötsligt så verkar det som alla media tycker det här var helt fantastiskt då att Harris visar plötsligt sig vara 3 punkter högre än Trump i Iowa som ingen har tittat på förut och brytt sig om och trott någonting om. Så är det bara en sån här ytterligare händelse som...
Nej, det är inte. Det trodde jag först, men sen då jag började kolla så det är någon dam som då har namn. Alltså hon är fokuserad på Iowa helt enkelt. Och hon liksom the spågumma där. Hon har alltid rätt. Och det var därför att det var hon som, jag menar, att jag såg en intervju med henne som var faktiskt intressant. Alltså det var 21 minuter, men att det blev inte tråkigt en sekund, för hon var ganska underhållande och likadant den där journalisten, inte lika underhållande som dig och mig naturligtvis, men hon var ändå anspråkslös och sa att okej, jag har haft rätt gång efter annan, men att jag vet att någon gång så kommer det att skita sig kapitalt och så får jag stå där och folk pekar fingrar åt mig att inte visste hon någonting heller. Och det kan vara den här gången, sa hon, men hon kan ju inte börja justera de siffror som hon kommer fram till bara för att de är överraskande.
Nej. Framkom det, men att hon har haft framgång tidigare då, att hon har lite status, eller varför får hon...
Jo, alltså det är hon som har de där mest korrekta siffrorna i just Iowa. Att med vare sig det är några guvernörer eller senatorer eller representanthus eller hundfångare i Des Moines.
Ja, det finns ju det på de här, när man röstar också.
Men att hon var ändå anspråkslöst så till vidare att hon sa att hon vet ju inte, men att det var nu det här, de här siffrorna vi var. Nu vill jag, för ifall någon undrar vad då jag var, men att det är ju en sån där delstat som man har tagit för givet att Trump kommer att vinna, och jag på något vis så är jag väl så pass miljöförstörd av de där gallupparna så att jag liksom tror på dem mer än vad jag skulle vilja tro, för att det är liksom det enda verktyg jag har.
Ja, men det var så att tydligen de fick ju det här abortion ban i juli. Och den här uppgången hon har registrerat då tillbaka, den börjar då. Och det är 65-åriga, över 65-åriga kvinnor och någon annan grupp som jag inte kommer ihåg. Så, så det tyder ju på att det kan ha, det är ju, kan det vara en förklaring? För var det inte så 2022 att man antar att den här uppgången demokraterna hade berodde på den här abortsaken då, eller?
Jo, för att det var så aktuellt. För det kom ju på, alltså där i midterm elections, visserligen förlorade de representanthuset, men att det var ju väntat att de skulle förlora mycket mer än vad de gjorde. Och det där som, jag råkar minnas att det var på midsommarafton som det kom det där med att högsta domstolen upphävde Roe versus Wade, och det var ju då följaktligen lite mer än 4 månader före valet. Så att om det, vi kan ju leka med tanken att man i Iowa har haft någon sån här väldigt kända abortförespråkare som har lyckats föra fram den där saken, och sen hade det varit någon rabiata abortmotståndare som har klantat sig ordentligt.
Ingen av kandidaterna har egentligen varit där så mycket. Ingen har brytt sig om att åka dit för att det är...
Nej, men de far ju bara till det där swing state. De far ju inte ens till typ någon sån här Kalifornien eller Texas i sådana stora delstater. Där var någon leder ganska mycket, så att det här de flesta delstater är ju faktiskt bortglömda i valkampanjen.
Men okej, det var en sak som vi inte hann ta upp förra veckan, och det är det där med att arbetslösheten var inte så lovande, eller snarare de nya jobben. Det var väldigt lite nya jobb plötsligt. Hur ska man se på det, tror du?
Ja, det är ju förstås, det är ju inte bra för Harris del. För att även om, jag menar, hon är ju inte vare sig president eller arbetsmarknadsministern och sånt, men att hon representerar ju ändå den rådande regimen helt enkelt. Och då är de som är i skottlinjen om det. Om man är neutral annars men har blivit av med jobbet, så kanske man inte så nöjd med statsminister om vi för över det till Finland eller Sverige. Så att man associeras ju med det där i alla fall.
Nej, för då tänker man att det har gått dåligt. Men egentligen kanske det berodde på orkanerna och inte vet jag vad det är. Men,
ja.
men sånt just innan valet är inte så smart. Alltså.
Nej, det är liksom inte, det blir inte bra rubriker av det.
Nej, precis. En sak som du pratade om på tal om undersökningar, det var ju den där Pew som du berättade om för några avsnitt sen.
Så att det är ju en tankesmedja i Washington DC som är partipolitiskt obunden, om det har ju massor av resurser och de har en jättestor medborgarundersökning och att det var massor av människor som var med där, och kan man säga att var en vit hyade, så är det då nära 60% som röstar på Trump, säger de. Men med en liten pjur så är det fortsättningsvis så att det är ju i regel så att svarta då röstar på demokraterna, och likadant de är bland hispanics och folk med asiatisk bakgrund, så är det ungefär en 40% som röstar på Trump och 60% på Harris. Men det är ju det att de vithyade är ju ändå den här största gruppen helt enkelt, så att om han lyckas hålla ihop dem så då kommer man ju långt. Långt med det. Nu har det där med färgade män så har jag bloggat om i flera. Det har inte den här podden. Så, för det är helt enkelt för att jag försökte samla tankarna inför det där tv-programmet, men att det får ni läsa om där. Men sedan om man tittar på ålder så är det så att de som är yngre så tenderar att föredra Harris. Yngre människor föredrar oftare demokraterna, för de är liksom yngre med liberala och äldre med värdekonservativa. Men då är ju grejen igen att går de och röstar, för att den här sortens människor, ungdomar eller yngre människor, så de är ju ofta hemma på valdagen helt enkelt. Och igen, är det väldigt jämnt så kan det vara små marginaler i någon enskild delstat som avgör. Och sen också ser vi på utbildning, så där det är ju en annan kategori där Harris drar det där längre strået helt enkelt. Och sen alltså en sak som framgick också av den där undersökningen, att de som säger att de ska rösta på Trump, så de gör det för att de gillar honom. De som röstar på Harris och gör det för att de inte tål Trump.
Ja, så det är en nej-röst.
Ja, precis. Och det här han... Jag hörde någon... Ja, det var nog faktiskt en bekant som sa att han sympatiserade med Trump för att demokraterna splittrar det amerikanska folket. Och det var en av få gånger i mitt liv där jag blev svarslös. För det är liksom... Jag vet inte någon som skulle splittra sitt folk så mycket som Donald Trump. För att jag menar, det var ju också för 4 år sedan. Så att Biden blev ju nominerad. Alltså största orsaken var att han var den som ansågs ha bäst chans att vinna över Trump.
Ja, precis.
Det var liksom det som var grejen. Och jag menar då igen, alltså man får ju tycka om vem man... Jag säger inte att folk att de absolut måste tycka om den ena eller den andra, men att min poäng är de här siffrorna, att Trump delar folket, punkt, slut.
Just det, okej. Är det så då att det är stor skillnad mot vad det brukar vara, till exempel vad kvinnor och män röstar på, vad vita män röstar på mot svarta män?
Nej, jag har en känsla av att det är större den här gången än vad det var tidigare, för nu har jag inte de där siffrorna framför mig, men att då var det nog... Då var det nog alltså mer tydligt så där att de som var värdekonservativa kvinnor röstar på Trump, på Hillary Clinton eller Joe Biden, och liksom så att det var nog, hur ska vi säga, placeringen på den politiska färgskalan så syntes ganska tydligt. Men att nu så tror jag ju nog säkert med den här, bland annat den här abortfrågan och Stormy Daniels och lite allt möjligt annat, att den där könsaspekten är liksom mer betydelsefull.
Ja, intressant alltså.
Men det vet vi först sen då vi får se nya undersökningar efteråt.
Ja, just det, precis. Men hur är det med det här med kongress och representanthus, det här som demokraterna tror då, att senaten går till republikanerna och representanthuset eventuellt till demokraterna. Det är någonting som du skulle kunna tänka dig också, har du sagt förut, eller hur?
Ja, alltså senaten är det här, jag kan ha fel i allting här, det vill jag ju säga, men att jag skulle vara väldigt förvånad om inte skulle gå på det viset att republikanerna vinner senaten, för att demokraterna har 51-40, ett övertag på 51-49, men att då de verkar inte ha riktigt goda utsikter att vinna någon plats till, men däremot så är det några platser som ganska säkert går till republikanerna.
Ja, okej.
Okay. Man får tro gallupparna helt enkelt, så att det skulle vara som det där, jag tänkte säga mest lättippade, men minst svårtippade om vi säger så. Så jag tror nog att republikanerna tar hem senaten. Sedan så leder nog, det är alltså presidentvalet som är jämnast här, för att om vi ser på, det är som sagt 100 i senaten och 435 i representanthuset. Och till representanthuset så då är det så att demokraterna ganska säkert har lite över 200 platser. Demokraterna ganska säkert 190 platser, och sen är det typ 40 platser kvar. Och var det jämnt.
Just det.
Och då är det ju hopplöst att säga hur det kommer att gå. Men det betyder ju ändå att demokraterna skulle ta hem liksom två tredjedelar av de där valdistrikten där det är jämnt. Och det är väl ingen omöjlighet. Mm. Men speciellt om det är någon sån allmän valmedvind här de sista dagarna, eller den sista dagen ska jag väl säga så. Republikanerna har ju nog ändå rent statistiskt sett eller gallupmässigt sett ett övertag även där.
Ja, just det. Men som du har sagt tidigare, det kan vara så att man röstar på Trump men man röstar demokrat lokalt, alltså därför att det av något skäl så berör det en på ett annat sätt eller så här.
Ja, det kan vara på det viset. De flesta röstar ju nog liksom
samma
partier, ja. Rakt igenom. Men säg nu då att man tycker om Trump och ogillar den som republikanerna ställer upp i ett senatsval eller val till representanthuset. Mm. Alternativt tvärtom. Vi säger att man vill rösta på en kvinna, och så röstar man på Kamala Harris i presidentvalet, och så är det kanske så att republikanerna har en kvinnlig kandidat i valet till representanthuset medan demokraterna. Så att då, ifall man låter sig styras av det eller påverkas, så då alltså det är alltså inte unikt att man röstar i kors, utan för att det där inslaget av personval är ju helt enkelt så stort.
Ja, men då undrar man ju lite grann att hur blir balansen då om till exempel de som stöttar Trump, och sen så blir det demokrater i representanthuset och republikaner i senaten, säg. Och hur blir det då för de som stöttar Trump? Kommer de att inse att Trump kan inte göra någonting, eller har han liksom tillräckligt mycket stöd då när han har senaten med sig, att han är en kandidat som kan utföra det han har sagt och så vidare? På vilket sätt tror du det blir i så fall?
Nej, det blir ju en president som inte har kongressen med sig. Så,
hela kongressen?
Ja, helst. Men vi kan ju, om vi nu tänker oss, för exempel, det finns ju ett ännu mer radikalt scenario också. Om vi nu tänker oss nu då att republikanerna tar hem senaten, att det är inget snack om saken, ja, bara för exemplets skull. Och så kan det ju hända att de tar hem representanthuset också, ja. Men att Harris blir president.
Ja, just det.
Och vad får hon gjort då, som har bägge kamrarna mot sig? Orsaken att jag väljer henne som exempel och inte Trump är ju därför att jag faktiskt tror att republikanerna vinner senaten, har liksom svårt. Så att, men där har vi ju en väldigt knivig situation.
Men om de går till varsin, så att det blir demokrater i representanthuset och senaten republikaner, kommer Trump eller Harris i så fall, i ett läge någon av dem vinner, att ha ett bättre läge än den andra? Eller är det dött lopp egentligen?
Ja, jag skulle säga dött lopp. Någon annan skulle kunna säga att senaten har högre status och det. Men i vilket fall som helst så det kräver ju en kompromissvilja i vilket fall som helst.
Okej, intressant.
Kunna, tänka mig att Harris är bättre på att Trump är mer sådär bångstyr och säga fan jag ska ha min vilja genom punkt slut.
Ja.
Men Harris kanske kan försöka, även om inte hon gör det personligen, så kan hon liksom skicka ut någon sån där trevare att okej, jag vet att ni inte tycker om vårt förslag rörande att förbättra socialskyddet, men att, vad kräver ni istället liksom?
Ja, jag förstår, vad intressant. Vi ska avsluta med veckans president, och det är också så att det är veckans president, är den sista presidenten, ja egentligen till januari, men fram till imorgon på sätt och vis, eller de eftervalet då någon dag till. Men den här veckan borde vi ha en ny president. Den sista presidenten vi presenterar i vår serie Mr. President, det är Joe Biden. Och vad ska vi säga om honom helt kort? Det är ju en president som du sa redan valdes för att vinna över Trump. Men han är ju en person som har en enormt lång erfarenhet av politiskt liv alltså.
Jo, han blev, alltså man måste ju vara 30 år för att få bli senator i USA. Och, men att det räknas inte från valdagen utan det är från då man tillträder. Så att han hade ju faktiskt inte, han hade inte fyllt 30 då han blev vald till senaten, utan han liksom fyllde någon vecka efter.
Ja, precis. Ja.
Så att han var ju bara 29 år och 11 och en halv månad eller någonting sånt. Mm. Och det där var ju då redan 1972. Så att, alltså, jag menar, vi talar alltså om USAs nuvarande president blev invald på riksnivå i senaten där Nixon var president.
Ja, tänk. Och har fortsatt hela tiden där dessutom. Inte
ja,
några brott.
Jo, nej, det var inga. Alltså han satt ju där då, fram till att han blev ju vald massor av gånger, så att han satt ju där i, vad blir det, 36 år tills han blev vicepresident åt Obama. Och...
Men visst var det ett skede när han också det övervägde eller var med till och med i presidentkampanj på slutet av 90-talet, var det så? Eller pratades det om det, men han var aldrig med, eller var det något?
Ja, han var med i någon sån där typ primärval eller något sånt, det gick inte bra. Det var, han, jag minns, jag tar ur minne, men han hade väl, det var en sån helt löjlig grej som nog knappast skulle uppmärksammas idag, men han hade citerat någon brittisk politiker.
Mm.
Det hade han gjort flera gånger och sagt så, som den och den brukar säga.
Mm.
Och så var det en gång då han bara sa det utan att säga som den och den brukar säga då, att ja, att han har plagierat och bla bla bla, så att det var som en skitsak.
Mm-hmm, okay.
Men då var väl sånt där kanske större, men var som så att, men vad hade liksom för betydelse? Det var ju ändå dokumenterat att han hade sagt det gång efter annan, att liksom går inte bara att säga att ja, men jag glömde, men att
men om man tänker,
det var andra tider.
Det var det. Men vi har ju gått igenom då tre presidenter nu i vår serie de senaste veckorna som ju är då aktuella, för att Obama och så Trump och så Biden, de ligger så nära att det är svårt att bedöma. Nu börjar ju Obama kanske vara lättare att bedöma förstås när det har gått 12 år och lite mer sen han blir aktuell. Men det blir ju ändå så att hur lång tid måste det sen gå för att man ska kunna bedöma dem, kanske kvalificerat ge en bedömning som ni gör med era modeller, den du har tagit fram och vad andra proffs gör. Måste det gå många, många år? Eller, för du kanske måste omrevidera det här mera då eftersom det är så nyligen, eller?
Jo, men precis, att om vi nu tänker oss att vi kan gå ett steg bakåt, så då George Bush den yngre, att om vi nu säger att det skulle bli fred och demokrati och tjosan hejsan i Mellanöstern, så då kanske det skulle kunna gå spåras till den vansinniga attacken mot Irak.
Just
så då ska han väl få lite bättre poäng, men att det lär ju inte hända.
Mm.
Och sen är en sak i och för sig, så nu kommer ju Bidens eftermäle att påverkas av hur det går imorgon.
Ja,
för att om Harris förlorar, så dör ju han den här fårskallen som bet sig fast och inte fattar att säga ett år i förväg att hej, att nu ska vi låta stafettpinnen gå över till någon ny generation, och så blir det ett väldigt häftigt primärval bland demokraterna, och Gretchen Whitmer vann och sen blev hon president, eller liksom vad som nu eventuellt skulle ha hänt. Men att om Harris förlorar, så då framstår han ju inte som en idiot på samma sätt. Så att bara redan en sån sak så kommer nog att påverka Joe Bidens eftermäle.
Ja, visst. Det var intressanta saker. Du kan lyssna på vårt samtal om Biden och alla andra presidenter på totalmedia.com. med thtotalmedia.com. Mr. President heter serien. Och ja, det är mycket som händer imorgon. Våra serier, båda två, kommer till sitt slut, final på så vis. Då får vi veta mera. Egentligen här i Finland och Sverige så blir det ju då först på onsdag naturligtvis som det är. Men valdag imorgon alltså. Hur ska Klaus Stolpe bedriva valdagen och dagen efter? För det blir det ju här i Norden då.
Ja, det är det här. Jag har föreläsning imorgon bitti. Val och valmetoder heter kursen. Mm-hmm. Surprise, surprise. Och sedan, den handlar ju inte specifikt om USA, men det är klart att jag kommer ju att ta upp det i morgondagens föreläsning. Kursen börjar alltså imorgon. Och sedan på eftermiddag så ska jag till lokalradion på en intervju i samband med lunchen, för att det ligger in i stan, riktigt vid järnvägsstation, så det är ganska praktiskt. Man går in och får sig en bit mat och träffar journalisten som dessutom råkar vara en sympatisk prick. Och det här sedan på kvällen, och det är lite udda för att jag ska till mitt gamla gymnasium.
Ja, där du själv har gått alltså.
Ja, där jag själv har gått, för att de ska ordna valvaka. Så att jag ska alltså dit på kvällen och hålla en föredrag, föreläsning.
Okej.
Det är lite udda, men jag antar att de inte har schemalagt. De kan ju inte tvinga ungarna till skolan på natten eller, men inte vet. Jag vet inte bakgrunden till det där, men att det var nog en... Den här läraren i samhällslära, som också är en schysst typ kan jag ju berätta, så tog kontakt i god tid, och jag tänkte att nah, men det är väl okej.
Men det är ju intressant att en skola i Finland då typ är uppe på natten för att följa valet i USA. Det visar att det är någonting stort.
Det stämmer faktiskt. Och sen följande morgon så ska jag vara i den här... No, det är lokalradion det också, men inte samma station, utan alltså det är Radio Vasa, den här privata kanalen som till imorgon, och sen på onsdag så ska jag det väga, alltså det här Yles rikskanalen helt enkelt.
På svenska i Finland. Är det här det största val du har varit med om, den största valhändelsen som du har varit med om själv?
Ja, det är det väl kanske, för men jag kommer ihåg valet 2000, där jag satt upp hela natten med en kompis och pimplade kaffe, och sen på morgonen så förstod vi ingenting. men det här är ju ändå annorlunda, därför att nätet har liksom utvecklats så mycket, så du kan följa med i realtid på ett annat sätt ändå. I och för sig nätet fanns år 2000, men att ändå inte på samma... Liksom, informationen var inte lika lättillgänglig som vad den är. Som var den idag.
Nej, visst, okej. Men sen då, i år, trots att det avgör kanske att det var viktigare händelser för dig 2000, för du kommer inte att sitta uppe igen den här gången.
Nej, jag tror inte, för att nu har jag bättre koll på klockslagen.
Ja, just det, var sant.
Att jag tänkte jag skulle gå och lägga mig 10 och hoppas jag kan somna, vilket jag betvivlar. Men sedan att jag stiger upp klockan 3, för att då...
Då började det hända saker.
Finsk tid, för att då ungefär så började det komma något resultat från Georgia.
Just det.
Det är ju en av de där intressanta. Och även om, och då kan man ju se då att är det jämnt, eller att om någon vinner klart där, så det är väl rimligtvis Trump, antar jag. Så att om vi ser att Trump vinner med 5-6%, så kan man ta det som ett tecken då på att det går bra för honom i landet i övrigt, kanske.
Just det.
Och om det blir... Om det blir jämnt, så kan det bli väldigt jämnt totalt sett. Och om Harris skulle råka vinna där, så, vilket jag väl inte riktigt tror.
Nej.
Så att, men att vinner hon där, så då det är ganska bra förspänt för henne.
Okej, men även om det blir jämnt där, så kan det vara då blir det mer spännande så att säga sen.
Ja, det kan man nog säga. För att nu tror jag att de där valvindarna följs åt över landet så pass i alla fall. Så att enskilda delstaterna inte liksom avviker så där jättemycket från det är ju, jag menar, säg nu att gallupan överlag skulle stämma, men att någon enskild delstat, så är det som totalt annorlunda. Det är ju lite svårt. Iowa kanske, det vet vi inte. Men man liksom inte har man ju någon garanti för någonting.
Okej, vi håller tummarna för valdagen, och tack så mycket Klaus Stolpe för idag.
Finmang, tackar.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.